Idag så börjar jag en serie av predikningar om den treenige guden. Och så att idag så kommer jag att tala mest om Gud. Nästa söndag om Jesus och söndagen på om den helige ande. Och det här är en serie som har legat på mitt hjärta ett längre tag. Och jag tror att det kommer att bli till stor välsignelse för de som lyssnar på det här. Så att du som lyssnar på nätet, du kan ju tipsa folk och säga att det här är tre predikningar som hör ihop. Om Fadern, Sonen och den helige ande. Om den treenige guden. Och det blir så att även om man mest talar om Gud idag, Fadern, så kommer jag in en hel del på både Jesus och den helige ande. Det är alltså Gud är en. Gud är tre. Det är tre personligheter, tre personer. Förstår du det? Nej, inte jag heller. Men det är så. Alltså, och alla tre behövs för att fullborda Guds frälsningsplan. Gud, att frälsa människorna, det för att Gud ska kunna frälsa människorna, så måste det vara någon som offrade sitt liv för att ta straffet för alla människors synder. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så att det är omöjligt att vara frälst om inte den heliga ande hade varit med oss. Så att alla tre behövs under i detta för att lösa problemet med syndens konsekvenser. Om du tror på Gud och försöker göra så gott du kan, så går du evigt förlorad. Det är bara tron på Jesus som kan frälsa dig. Och det är omöjligt att vara en kristen utan den helige ande. Hela Bibeln är skriven under den helige andes ledning. Och i Gamla testamentet så är det profeter och kungar som den helige ande kom över dem, så de förstod vad Gud ville med Israel och med hela världen. Bibeln börjar på ett fantastiskt sätt. Alltså, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa det, var det ljus, och det blev ljus. Så Gud har skapat alltihopa genom det han sa. Men för att förstå lite mer så ska vi gå till, kan vi få lite bibelord på väggen här kanske? Vi får se. I alla fall i Kolosserbrevet 1:13 så står det: han har frälst oss, alltså Gud. Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, i Jesu rike. I Jesus är vi friköpta har fått förlåtelse för våra synder. Jesus är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Så innan Gud skapade himmel och jord, så innan dess så är Jesus, han är förstfödd, före allt skapat. Han är den osynliga Gudens avbild. Ty i Jesus skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Jesus är till för allting och allt består genom Jesus. Så att när det står då att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, så innan dess, förstfödd, före allt skapat, en del människor tänker så här, ja men innan Gud då, vad var det då? Ja, men det finns ingen vetenskapsman idag som kan förklara. Jag menar, om nu de säger att det är så många miljarder år sedan så var det en explosion då. Och så blir det alltihop. Men var kom explosionen ifrån? Nej, vi kan inte förstå allt. Jag brukar tänka så här. Om du tänker dig en parentes. Och innanför den parentesen är det först där tiden börjar och sedan när tiden slutar. Och utanför parentesen på bägge sidor så är det evigheten. Gud är av evighet. Vi ska titta lite mer på den här första versen. Det står alltså, i begynnelsen skapade Gud. Men sen så står det en förklaring i min bibel. För egentligen så står det inte att Gud skapade himmel och jord, utan han skapade himlarna och jorden. Och sedan är det så här att ordet Gud på då är Elohim. Och det är i plural, i flertal. Så redan där så står det alltså att Gud, och så står det också som vi läste förut att Guds ande svävade över vattnet. Så att treenigheten var med redan från början. Och han skapade alltså, det finns bara en jord. Och det finns, men det finns, ja, i Bibeln kan vi i alla fall se att det är tre himlar. För Paulus var uppryckt ända till tredje himlen. Och sedan så talar de om att det ska skapas nya himlar och en ny jord. Men så att himlarna, vad är himlarna? Ja, det är himlen, det är den som vi kan se. Vi säger en vacker himmel till exempel när solen går ner. Men himlen, det är ju också hela universum. Men sen är det den osynliga världen. Den himmel som inte vi kan se. Där som vi läste här förut om att det är tronförstar och herradömen och makter och väldigheter i den osynliga världen. Så att, och skapelsen, det är ju något fantastiskt. Vet du det, att om man åker med ljusets hastighet, ljuset går alltså 300 000 kilometer på en sekund. Så att om du åker så fort så kan du åka 7,5 gång runt jorden på en sekund. Arthur Eriksson sjöng en sång för många år sedan. 800 000 ljusår härifrån finns en stjärnevärld. Nu har man ju kommit fram till att stjärnevärlden, universum, är mycket, mycket större. Men förstår du alltså att om du åker så fort så du åker 300 000 kilometer per sekund. Och så åker du så i 800 000 år. Så har du ännu inte nått fram till där universum slutar. Vetenskapsmännen försöker bry sina hjärnor för att... Och det är ju någonting positivt. Jag menar, Gud har lagt ner en nyfikenhet hos oss människor att vi vill veta mer. Och då är en del som säger så här, ja, och jag har bara en litet kryp här på, och denna lilla jorden, det är ju bara lite dammkorn i hela universum. Men vetenskapen har kommit rätt långt på det här området också. Och så ser, nej, det är inte hela sanningen. Det kanske till och med är så att när det gäller storlek så kanske vi är i mitten. Förut sa man ju att atomen var det minsta som fanns. Men de upptäcker ju mer och mer, vetenskapsmännen nu. Alltså det finns, jag kan inte namnet på det och det spelar ingen roll. Men det är alltså det allra minsta som finns i skapelsen. Det är så smått så vi kan inte begripa det. Men visst är de flesta människor i världen säger så här. Vilken fantastisk skapelse. Och hur allting liksom fungerar. Även om vi nu på många sätt förstör vår jord. Genom vårt sätt att leva bland annat. Men alltså skapelsen är något fantastiskt. Tänk bara när ett barn föds. Eller det är ju så här. Vet du, om månen hade legat bara lite längre bort så skulle det inte finnas liv på jorden. För månen, den är alltså på exakt rätt avstånd från jorden för att köra igång hela naturen. Det är den som gör att vi har tidvatten, det är den som gör att det blåser och det vindar och liksom att hela skapelsen hålls igång. Så att det är något fantastiskt. Det som Gud har skapat. I Johannes evangelium, första kapitlet, så står det så här. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Och läser man hela sammanhanget så ser man att ordet som står med stor bokstav, det är Jesus. Så man kan läsa det så här. I begynnelsen var Jesus. Ja, och Jesus var hos Gud. Och Jesus var Gud. Jesus var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom Jesus. Och utan Jesus blev ingenting till av det som är till. Det är liknande det som vi läser förut i Kolosserbrevet. Alltså att Jesus, han är förstfödd före allt skapat. Och att allt i himlen och på jorden skapades genom honom. Både det synliga och det osynliga. Sen står det en intressant sak i den 13:e versen där i Johannes första kapitel. Det står det. Det är de alltså som tror, som tar emot Jesus, som tar emot ordet i sina hjärtan. De som blir frälsta. Så står det så här. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. När Gud skapade de första människorna så står det att låt oss skapa dem till vår avbild. För treenigheten var med där. Men vi var skapade. Gud skapade människan. Skapade Adam och Eva. Men när vi blir frälsta, när vi tror på Jesus, då är vi inte längre skapade. Utan vad är vi? Det är så här. Vi är födda av Gud. Alltså precis som Jesus var den förstfödde, så är vi som är frälsta, vi är födda av Gud. Alltså det är därför som vi kallas för Guds barn. Vi är Guds barn, för Gud är vår far. Det är mycket man kan säga om Gud. Gud är kärlek, står det. Alltså, Gud är, till så älskade Gud världen. Ja, han älskar världen. Han älskar människorna. Jag menar, hela frälsningsplanen, det är ju alltså, det var ju kört egentligen för hela mänskligheten. När Adam och Eva syndade. Alltså, synd är som cancer. Det sprider sig i hela kroppen, i hela mänskligheten. Det finns ingen som inte är en syndare. Alltså Guds frälsningsplan, den är så fantastisk. Jag pratar mer om det nästa söndag när jag talar om vad Jesus gjorde på Golgata. Hur han dog för oss. Men alltså, Gud, han inte bara har kärlek. Gud är kärlek. När Mose, när Gud uppenbarade sig för Mose, så frågade Mose, vad är ditt namn? Och då sa han, Javé, jag är. Alltså vilket fantastiskt namn, va? För liksom, heter man jag är, så är man hela tiden. Det är nutid hela tiden. Jag är. Och det blev så att det namnet Javé, jag är, det blev så heligt för judarna så de sa inte det ens, utan de sa Herren. Och sedan när vi läser då i Johannes evangeliet till exempel, så när Jesus pratade med fariseerna och de skriftlärde, så så säger han, för att tala om vem man är, så kallar han sig själv för jag är. Så att Jesus, han säger jag är. Jag är världens ljus. Jag är livets bröd. Och så, alltså det som det var ju därför som de korsfäste Jesus, dödade honom. Det var ju för att han hädade, för han gjorde sig till Gud. Han var Gud. I Johannes 3:36 så står det så här. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Alltså, Gud är barmhärtig, Gud är nådig, men Gud är vred. Han är vred på synden. Tänk om någon skulle komma och döda ditt barn. Det är svårt att tänka sig in i den situationen. En del har ju varit i den situationen. Så tror jag inte du skulle säga så här, ja, nu är det gjort, inget att göra åt det. Ja, jag förlåter. Ja, vi låter, vi rör inte vid det mer. ingen människa reagerar på det sättet. Alltså, det finns en berättigad vrede som skulle fylla ditt sinne om du var i den situationen. Alltså, den som har gjort det måste få sitt straff. Och Gud är rättvis och rättfärdig. Och han är vred på synden och syndens konsekvenser i hela mänskligheten. Synden måste få sitt straff. Och hur löste Gud det hela? Jo, han lät sin egen son ta det straffet. Alltså kärleken tog överhand. Han hittade en lösning. Alltså, han offrade sin egen son. Jag berättade det där nere på innebanden i fredags. Om en man som hade... Det var i ett koncentrationsläger då under andra världskriget. Och i det här lägret var det så att varje morgon så pekade de ut några när de hade uppställning på morgonen. Du och du och du och du och du ska skjutas idag. Och de gjorde så varje morgon. Och så var det en morgon så var det en när han blev utpekad att han skulle dödas. Så började han att gråta. Och sa han, jag har 5 barn där hemma. Och då var det en präst som också var i det här koncentrationslägret. Som sa, ni kan ta mig istället. Och den här mannen med 5 barn, han överlevde. Så att det har funnits en... han har berättat då. Att han överlevde bara för att det var en annan som offrade livet för honom. Och det kan ju liksom vara gripande att höra detta. Men förstår du, alltså Jesus, han offrade sig frivilligt. Han tvingades inte av Gud. Det var som Martin sa här förut i inledningen på mötet. Alltså, Jesus sa, ske din vilja. Helst skulle ju vilja Jesus om det fanns någon annan möjlighet. Men det fanns ingen annan möjlighet. För att djävulen skulle inte kunna säga någon dag, Gud, du är inte rättvis. Förlåter du människorna så får du förlåta mig också. Men Gud är rättvis och rättfärdig. Och han offrar sin egen son. Gud är kärlek. Fantastisk. Han är stor. Han är underbar. Därför är det så här, det går som en röd tråd genom hela Bibeln att när du som människa förstår hur stor Gud är, så är han värdig all lov, all pris, all ära i evigheternas evigheter. Förstår du alltså att hur ska du liksom förstå lite mer av hur stor Gud är? Jo, prisa honom, tacka honom, lova honom, ära honom, upphöj honom. Han är värd all lov, all pris och all ära. Vi ska läsa ett bibelord till ifrån Romarbrevet 1:18. Där står det så här. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Det är så här. Egentligen så finns det inga ateister. Man kanske kan bli det efterhand när man blir förblindad. Men det är så här. Alltså, alla människor vet. Det måste finnas en Gud. Skapelsen uppenbarar det. Även om du inte kan se Gud, så förstår man att det måste finnas en Gud. Så att den som går omkring och säger att han är ateist, du är utan ursäkt. För du vet egentligen att det finns en Gud. Det här behöver människor liksom få rätt upp i ansiktet. Alltså här är det. Alltså, men det finns ju ingenting som... vi kan ju ta en stol som står här nere. Så begriper jag ju att den har inte kommit till av sig själv. Utan det måste vara någon som har gjort den. Det är ju så med allting, sådana här prylar som vi ser. Alltså, det är någon som har gjort den. Om jag skulle säga nej, den har blivit till av sig själv. Det var en explosion i en möbelfabrik och så blev det sånt. Och på samma sätt så vet alla människor, det finns en Gud. Vad ska människan göra då? Jo, den ska ödmjuka sig och söka honom. Det är rätt intressant. Det står på många ställen i Bibeln. Sök Guds ansikte. Ingen har ju sett Gud. Ändå är vi uppmanade att söka Guds ansikte. Förstår ni? Det är hur du i ditt hjärta, om du vänder dig till Gud. Människor behöver inte veta någonting om Jesus, för att Jesus behövs för att de ska bli frälsta. Men att Gud finns. Och du vet, Guds ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem, hjälpa dem som i sina hjärtan hänger sig åt honom. Det spelar ingen roll vad en människa, vilken kultur, vilken religion. Alltså, när en människa vänder sig, Gud, du måste finnas. Jag vänder mig till dig, hjälp mig. Så kommer Gud på olika sätt se till att kanske du som är frälst, han kanske kommer sända dig till den människan för att den ska hitta vägen till frälsningen också. Ja, Gud är fantastisk. Och vi kan ändå inte förstå alltihopa. Jag undrar om vi kommer göra det en gång i himlen. Vi får se när allting är fullbordat. Jag tycker det är så bra den där som jag hörde berättas om han som var uppe i himlen. Och han fick se då att det var änglar som flög runt omkring Guds tron. Och varje gång de har flugit runt tronen så ropar de: helig, helig, helig. Helig är Herren Sebaot. Och då sa den där mannen där, han sa: jag ställde så många dumma frågor. Jag frågade, men tröttnar de inte på att flyga runt omkring Guds tron? Och då sa ängeln som han talade med: varje gång de har flygit runt omkring tronen så har de sett någonting hos Gud som de aldrig sett förut. Alltså Gud, han är stor, han är mäktig. Ja. Eller som den här, jag vet inte, kommer inte ihåg vem det var, men så gick ner vid Medelhavet och funderade på, han ville försöka förstå hur stor Gud var. Och det gick han ner på stranden. Fick han se en liten kille som grävde en grop alldeles vid strandkanten. Och så frågade han varför han gjorde det. Ja, jag ska ta in Medelhavet här i den här gropen. Och då tänkte han, så dum den lilla killen. Han kan ju inte få in hela Medelhavet i den här lilla gropen. Och så dum jag är om jag ska försöka begripa allting om Gud. Det är ju lika dumt som den här lilla killen. Nej. Och ändå är det viktigt att du förstår mer och mer vem Gud är. Och lär känna honom. Och han uppmanar dig att söka honom. Sök mitt ansikte. Vi ska läsa i första Korinthierbrevet 15:22. Där står det så här. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter kommer slutet då han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter, under Jesu fötter alltså. Så att, jag menar, dödens all makt är ju inte tagen ifrån döden ännu. Men det ska komma en tid då allting liksom är underlagt under Jesus. Allt. I himmel och på jord. Varje välde, varje makt och kraft. Där alltså Satan inte bara har varit bunden i 1000 år. Utan där Satan är kastad. Där han i evighet ska vara i elden. I helvetet. För helvetet det är till för djävulen och hans änglar. Och för dem som inte tar emot denna kärlekserbjudande genom Jesus Kristus. Och sen står det så här. Och när allt har blivit lagt under Jesus. Då ska sonen själv underordna sig. Den som har lagt allt under honom. För att Gud ska vara allt i alla. Alltså, Fadern, Sonen och den helige Ande, de är tre. De är ett. De är på samma nivå, kan man säga. Och ändå är det så här att när allting är underlagt under Jesus, så kommer Jesus att underordna sig Gud. Du vet, den helige ande, han upphöjer aldrig sig själv. Utan den helige ande, han upphöjer Jesus. Och Jesus, han upphöjer Fadern. Och en dag när allting är honom underlagt, då ska han underordna sig Fadern. Det finns alltså en gudomlighet i att underordna sig. För att du ska kunna bli det som Gud har tänkt i ditt liv, så måste du underordna dig honom. För Jesus är föredömet, eller som vi hörde här förut, att vara så till sinnes som Jesus Kristus var. Amen. Ska vi tacka Gud för det här första delen i Gud, den treenige Guden. Nästa söndag, Jesus, den treenige Guden. Och tredje söndagen, den helige ande, den treenige Guden. Ska vi be. Himmelske Fader, vi tackar dig. För att vi får vara dina barn. Att du är vår far. Jag tackar Jesus för att du dog för oss. Att du tog mina synder, våra synder, alla människors synder och sjukdomar på dig. Och prisar dig, helige Ande, för att du är den som kan göra det som jag har talat här nu levande för var och en av oss. Tack för denna gudomliga treenighet. Tackar dig, Fader, Son och helige Ande. Amen. Amen.